P3, Sveriges Radio. P3.
Åriga Joanna har alltid känt sig annorlunda. Redan när hon är 2 år gammal blir hon adopterad.
Min mamma hade problem med alkohol och drack medan jag låg i magen. Och hon tog inte hand om mig när jag var bebis. Polisen hade kommit och tog mig för jag låg och grät ensam hemma.
Trots att Joannas mamma redan som barn har svikit henne väljer hon ändå att 20 år senare söka upp sina biologiska föräldrar. Frågan om var hennes eget utseende kommer ifrån blir bara större och större.
Ja, men jag har ju sett på folk liksom att ögonen stämmer, ansiktet stämmer, näsan stämmer, allting stämmer. Jag tycker det är nästan viktigt att likna sina föräldrar faktiskt. För då vet man att man är kopplad med någon. Så man har jag vet, jag liknar den här personen, vi är samma blod.
Joanna bestämmer sig för att söka upp sina biologiska föräldrar. Men hur ska hon göra det utan att göra sina adoptivföräldrar besvikna? Du lyssnar på Verkligheten i P3. Idag om Joannas sökande efter sina biologiska föräldrar. Jag heter Gurbet Aslan.
Min uppväxt har varit väldigt bra. Det har varit väldigt kaotiskt ett tag med flytt och sånt. Jag har bott i Stockholm i 3 år nu. Innan det bodde jag i USA i 5 år. Och innan det så bodde jag i Schweiz i 8 år.
Joanna, som idag är 21 år gammal, blir adopterad från Polen när hon är 2. Under sin uppväxt flyttar hon runt ganska mycket med sin familj. Och som ensam barn har hon alltid känt ett behov av ett syskon.
Jag har ju varit väldigt nära mina föräldrar. Eftersom jag är ensam barn så finns det bara en unge att ta hand om. Min mamma ville bara ha ett barn. Och hon kan inte ha barn, så därför så kom jag in i bilden. Men de vill inte adoptera igen. Jag har alltid velat ha en storebror eller stora syster och leka med mig. Man lär ju så mycket av syskon, så jag har ju fått lära mig mycket, mycket själv. Det blir ju lite ensamt, för man känner ju liksom alla sina kompisar har syskon och jag kommer här, jag har inga syskon.
Joannas föräldrar har sedan hennes barndom varit öppna med att hon är adopterad.
Mina föräldrar har alltid berättat för mig om att jag har varit adopterad sedan jag var 2 år har jag vetat. Så när jag kom till Sverige då så har jag alltid vetat, ja men du är adopterad och så. Så jag har alltid vetat. Men jag vet att de tycker det är viktigt att jag skulle få veta det. Så om jag ville hitta mina biologiska föräldrar, att jag hade chansen att göra det. Att de tyckte att det var okej.
Att Joanna en dag skulle börja söka efter sina biologiska föräldrar hade hon aldrig kunnat föreställa sig som barn. Men under tonåren börjar Joanna ifrågasätta sitt utseende. Hon upplevde att hon inte liknar någon annan i sin familj.
Utseendemässigt, jo men väldigt fina. Jag tycker de är väldigt fina. Mamma är blond, blå ögon, kort. Väldigt liten och nätt. Pappa är också väldigt kort, brunt hår, gröna ögon. Väldigt biffig typ. Det enda jag liknar min mamma är att vi båda är blonda. Det är ingenting i ansiktet som stämmer med mina föräldrar och jag.
Är det den bilden du har fått att man ska likna sina föräldrar?
Ja, men jag har ju sett på folk liksom, alltså andra barn och ungdomar. Ja, man kan ju se liksom att ögonen stämmer, ansiktet stämmer, näsan stämmer, allting stämmer. Och sen på mig så är den här, ja jag är blond, min mamma är också blond, men det spelar ingen roll. Men jag tycker det är nästan viktigt att likna sina föräldrar faktiskt. För då vet man att man är kopplad med någon. Så man har liksom, jag vet, jag liknar den här personen, vi är samma blod.
För 3 år sedan flyttar Joanna och hennes pappa tillbaka till Sverige. Hennes mamma stannar kvar i USA och på hennes 18-årsdag ringer hon upp henne. Hon gratulerar henne och passar samtidigt på att ställa en viktig fråga till Joanna.
Egentligen var det ju när jag fyllde 18 så sa min mamma, ja men nu är du ju myndig. Så nu kan vi prata om det här med adoptionen och vill du leta? Och då sa jag, ja jag vill leta men jag är inte riktigt redo. Mm. För det tar ju mycket mentalt att leta.
Hur menar du?
Alltså det är så jobbigt mentalt att förbereda sig för att vad som kan hända. Man kan ju bli väldigt besviken och sen så kan man bli jätteglad och det är jättemycket känslor i det. Det absolut värsta är ju att jag inte hittar dem. Eller att om jag hittar dem och de inte vill träffa mig. Det hade nog varit det värsta.
Hon talar om för sin mamma att hon inte är redo att börja söka upp sina biologiska föräldrar. Hon bestämmer sig därför att avvakta med sökandet. Två år senare, efter många timmar framför olika adoptivprogram och tidningsartiklar, är Joanna äntligen mentalt redo att börja söka upp sina biologiska föräldrar. Hon ringer därför tillbaka till sin mamma i USA.
Jag bara bestämde mig en dag att ta upp det med mamma och fråga om de här papprena och fråga om deras namn. För jag hade inte tänkt på vad de hette. Så jag frågade min mamma om namnen, så fick jag namnen. Och då så tänkte jag, ja, men undra hur de ser ut, undra hur de är som personer. Och så bestämde jag mig bara för att ja, nu ska jag leta. Biologiska familjen är ju viktig för mig och jag tror att den är viktig för rätt så många adopterade barn. Så jag kände ju liksom ett behov av att veta vart jag kommer ifrån och se liksom liknande drag på någon person som liknar mig. Så att jag vet, ja men här har jag min biologiska mamma, min biologiska pappa och de jag liknar.
Hon börjar söka efter sina biologiska föräldrar men hon väljer att hålla det hemligt.
Ja men jag tror inte att min mamma riktigt kopplade att jag ville börja söka. Jag tror mest att hon trodde att ja, hon kanske vill veta namnen. För det kan ju vara intressant eftersom det är ett polskt namn. Så kan det ju vara ett väldigt spännande namn. Men jag döljde det ju för att det är ju svårt för en adoptivförälder att känna att nu vill mitt barn leta efter sina biologiska föräldrar. Och det kan ju leda till att hon tror att hon inte duger som mamma. Liksom. Så därför ville inte jag berätta då att jag ville söka och skulle söka. Så jag bestämde mig för att hålla det lågt och söka lite bara så där lugnt och stadigt, inget drama. Och sen så tänkte jag, ja men jag söker lite så får vi se när jag berättar. Om jag kanske hittar någonting så berättar jag. Men jag höll det väldigt lågt ett tag. För jag vill ju inte såra henne.
När Joanna fått hem alla journaler får hon äntligen ett namn på sina biologiska föräldrar.
Mamma heter Malgorzata och pappa heter Zbigniew. Det är två olika efternamn för de var inte gifta. Och sen så står det lite information om mig, hur jag var när jag föddes och så. Och sen så står det ju anledningen till varför de inte kunde ha kvar mig.
Det är första gången Joanna får reda på varför hon har blivit adopterad.
Min mamma hade problem med alkohol och drack medan jag låg i magen. Och hon tog inte hand om mig när jag var bebis. Så står det att polisen hade kommit och tog mig för jag låg och grät ensam hemma. Grannarna då hade ringt till polisen och sagt att jag låg och grät helt ensam. Mamma var inte där. Så då kom de och tog mig och så...
Joanna väljer att fortsätta sin resa trots att hon får reda på vad hennes biologiska mamma har utsatt henne för.
Det var ungefär det stod. Och sen pappa, det fanns inte så mycket information om honom faktiskt. De var ju inte gifta så det var ju inte behövligt att han fanns med. Det stod bara namnet på honom.
Du hade bara i princip ett förnamn och ett efternamn på mamma och pappa. Hur gör du?
Det var mest, jag ville åt namnen först. Jag hade inte hoppats på så mycket information egentligen. Och sen så tänker jag, eftersom det inte fanns så mycket information, jag visste ju staden där jag bodde i. Men jag har hört att det är väldigt lätt via sociala medier att leta efter folk. Så då skrev jag in deras namn och kollade igenom lister av människor som fanns.
Joanna knappar in sin mammas för- och efternamn.
Den första jag hittade hade en profilbild. Så då tänkte jag, men då går jag in och kollar. Och försöker se om jag liknar eller inte.
Vad såg du framför dig då? Hur såg hon ut?
Hon var blond. Blåa ögon. Väldigt smal, liten. Alltså nätt person, precis som jag. Så jag tänkte, men det här kanske är min mamma. Så jag mässade faktiskt den personen. Jag skrev, hej, Joanna heter jag. Jag är född i Chokosno, Polen. Jag är adopterad, född 97. Jag letar efter min mamma som heter Malgorzata Hurko. Och jag undrar om det kan vara du?
Hon skickar iväg meddelandet och väntar nervös på ett svar.
Gud, man tänker på allt. Vad ska man säga om det är rätt person? Hur kommer jag reagera? Tänk om det är fel person. Hur kommer jag reagera då? Kommer jag börja gråta? Kommer jag bli deprimerad? Kommer jag fortsätta leta? Det finns tusen frågor man kan ställa sig själv då. Men medan jag väntade så alla frågor i världen liksom.
Efter flera dagars väntan får Joanna äntligen ett svar. Ett kort svar skrivet på polska.
Först så vågade jag inte läsa. Det var den här, vågade jag öppna det här meddelandet. Och sen som tur var så var det ju på polska. Så då förstod jag inte vad det stod. Så jag behövde ju översätta till svenska. Och då stod det ju att det var fel person. Men lycka till. Och då var det ju som att hela min värld föll ihop liksom. Det var ju jättehemskt, för man hade ju gått runt och hoppats på att det här kan vara min mamma. Gud vad fin hon är, bla bla bla. Jag sitter där och stirrar på meddelandet ett tag. Men sen så visar det sig att det är fel person.
Hade du hoppats på att det skulle vara hon?
Ja, faktiskt. Jag tyckte hon såg väldigt snäll och fin ut. Och, ja, men det kändes nästan rätt faktiskt. Men tyvärr så var det ju inte det.
Joanna stannar inte här. Trots besvikelsen fortsätter hon sitt sökande och får fram fyra nya personer med namnet Malgorzata. Hon skriver till alla fyra, men det visar sig att ingen av dem är hennes mamma.
Jag blev väldigt besviken då. För då tänkte jag liksom, jag kanske inte hittar henne. För om alla säger nej och jag vill inte typ skriva mer och säga, men är du säker liksom? Så jag bara lät det vara. Sen så fick jag ju vänta ett tag och känna att jag orkade leta igen. Men samtidigt så letade jag också efter pappa då. Men då fanns det bara en person. Och han fick man svar efter 3 dagar. Och då visade det sig att det var fel person också. Då blev man ju ledsen igen. Då fick man ju vänta helt och hållet ett tag innan man orkade leta igen. Jag grät en hel del. För jag trodde, nej, jag kommer inte hitta dem.
Joanna avslutar sitt sökande och tar avstånd från sociala medier. Under tiden pratar hon regelbundet med sin pojkvän och sin bästa vän. De hjälper henne att samla modet. Och några månader senare postar hon ett nytt inlägg i olika adoptionsgrupper.
Jag skrev då på engelska, men det kom någon engelsktalande polack och skrev tillbaka och bara, hej, jag kan hjälpa dig. Så då kontaktade vi varandra. Och jag berättade min historia för henne. Hon bara, ja absolut, jag kan absolut hjälpa dig. Så hon började ju leta via andra sociala medier, alltså polska sociala medier och såna grejer. Och sen så det tog några dagar innan man fick svar igen. Då visade det sig att det var någon som hade hittat en gravsten där det stod min mammas namn. Hon som hjälpte mig då kontaktade kyrkogården och prästen och vad det nu var. Och så fick vi namnen på resterande familjen som de kände till. Och så hade de kontaktat dem. Och det var så jag kom i kontakt med mina biologiska kusiner. Som accepterade mig direkt då, då. Men det visade ju sig att det var min mamma som låg i den graven. Som hade dött 2016. Så jag var lite för sent.
Hur reagerar du när du får höra att din biologiska mamma inte lever längre?
Alltså det var ju en chock. Det var lite den här, men jag tror inte på det här. För hon var bara 52. Så jag trodde, nej men det här kan inte stämma. Men sen så, när man fick höra liksom hur det hade gått till och allt sånt, så började man förstå, men hon är borta. Och då börjar man såklart böla och gråta och tycker att allting är jättehemskt.
Joannas mamma lever inte längre. Men hon hade hoppats på att hennes kusiner skulle kunna hjälpa henne hitta sin pappa. Men de hjälpte henne hitta någon annan hon aldrig hade kunnat föreställa sig.
Några dagar senare så får man reda på, men du har en syster också, bara så du vet. Och jag bara, vad har jag? Jag blev jätteglad. Det är ju bara en halvsyster dock. Vi har samma mamma, inte samma pappa. Men det spelade ju ingen roll för mig. Jag har ju alltid velat ha en syster. Så då fick jag ju det.
Några dagar senare får Joanna ett mejl av sin syster.
Och då så några dagar senare så får man ett e-mail av min syster då som säger hej. Vad trevligt att du har hittat oss. Jag heter Karina och jag är din syster. Vad vill du veta? Jag kan berätta allting. Och sen så börjar man ju e-maila lite fram och tillbaka. Så. Och sen så slutar det med att man får veta att hon bor i England. Hon är 34, jobbar, hon har det väldigt bra. Men hon hade ingen bra uppväxt då. Så man får ju veta liksom allt. Så sen så fick man ju telefonnummer. Så kan man ju prata via telefon och sånt. Mm. Men det känns väldigt bra att ha kontakt med henne. För man kan ju, om bara typ sms, det kan vara ett godmorgon sms. Så får man godmorgon tillbaks, godnatt, hur mår du, alltså sådana saker. Och sen på kvällarna kan man ju spendera typ en timme och prata i telefon. Men det är mysigt.
Joanna lyckas hitta sin syster, men det är fortfarande inga spår från hennes pappa. Den enda informationen hon har är det hon fått höra av sin syster. Och det är inget som gör Joanna glad.
Först så var det, jag fick ju reda massa hemskheter som min syster har berättat om familjen. Och speciellt min pappa, vi har ju inte samma pappa. Jag kan ju berätta att min mamma var otrogen mot min systers pappa då, så hon har ju klart ett hat mot honom och det förstår man ju. Det är ju inte direkt det man vill höra om sin pappa. Alkoholist, massa våld, sådana saker. Så jag tänkte, men är det värt att leta efter en sån människa? Så jag tänkte på saken rätt så länge. Men jag vill leta efter honom, men jag vill inte att hon ska bli arg om jag letar. Och sen är det här, men tänk om min pappa faktiskt inte vill ha kontakt med mig om han nu finns. Eftersom jag inte fick hans efternamn när jag föddes. Så det var ju en grej man tänkte på. Han kanske inte ville ha mig. Men det var alltid i baktanken, men jag vill hitta min biologiska pappa. Men jag är inte säker på att jag är redo för den.
Trots allt Joanna får reda på om sin pappa fortsätter hon sitt sökande.
Dravno, som det heter, där han bor, staden, de har en egen hemsida online. Och jag tänkte, ja men han verkar ju inte ha sociala medier. Så jag kan väl kontakta den här hemsidan. Eftersom det var ett så litet ställe. Tänkte jag, ja men de kanske vet vem han är. Och jag fick ju svar direkt på det. Och de visste direkt vem han var. För det är ett så litet ställe så alla känner ju nästan alla. Så det var ju jättelätt för mig då att hitta honom. Och sen så hade de berättat då för honom att jag har letat. Och han direkt började gråta och så vidare och var jätteglad och sa ah, men jag vill absolut ha kontakt med henne. Så gick det till. Så vi började ju prata och connecta och fråga men hur mår du, vad har du gjort i 20 år, var bor du, hur mår du? Och sådana grejer, så man har ju lite insyn på hans liv också.
Johanna har nu lyckats hitta sin biologiska syster och sin biologiska pappa. Nästa steg för henne blir att åka till Polen och träffa honom.
Planen är att åka dit i juni. Så det blir intressant.
Vem åker du med då?
Jag åker med min pappa, adoptivpappa. Han vill ju också väldigt gärna träffa min biologiska pappa. Och det är lätt för honom att följa med, för han bor ju här i Sverige. Och mamma sitter i USA, så det blir lite svårare för henne.
Hur reagerar din mamma när hon får reda på allt det här? För du har ju inte sagt någonting.
Nej. Helt ärligt så... Jag tror att det har varit både positivt och lite negativt faktiskt. Jag pratade med henne om det förut. Och frågade, ah, men hur känner du över det här? Och hon bara, jo men jag är glad för din skull, men jag känner ändå att du borde ha berättat för mig. För jag är ju din mamma och jag vill veta allt sånt här. Och jag bara, förlåt, men jag försökte skydda dig från det här. Men jag tror att det är lite svårt för henne, för hon är ju mamma. Det är hon som har tagit hand om mig när pappa har varit ute och rest och sådana grejer. Så hon har ju alltid varit number one liksom. Så jag tror lite att det känns lite jobbigt för henne ändå.
Du då, hur känner du? Nu är du liksom, när du påbörjade det här så hade du visste ingenting. Du bara testar. Och det landar i någonting du inte ens hade kunnat föreställa dig. Hur känner du idag?
Jo, jag mår ju väldigt, väldigt bra idag. Innan jag hade börjat leta. Så jag visste ju ingenting och jag har ju massa saker med mig själv som jag inte har vetat om. Liksom. Jag har njursvikt och vart ifrån kommer det liksom? Så man har ju fått svar på väldigt mycket. Så innan jag letade, jag var väldigt deprimerad och väldigt argsint av mig. Och allt var väldigt fel i mitt liv. Och sen så nu när jag hittat dem, allting har ju liksom ändrats. Jag har blivit glad, jag har blivit framåt. Alltså jag är mycket mer positiv för nu vet jag vart jag kommer ifrån. Och då behöver man inte känna liksom, ja men jag vet inte vart jag kommer ifrån. Det känns ju lite dåligt. Nu känner jag ju, det är bara positivt för mig liksom. Det enda som är lite svårt är att språket. Jag pratar ju inte polska och de flesta pratar inte engelska. Så det är lite svårt att kommunicera. Jag tror inte egentligen när man träffas för första gången. Så tänker jag så här att ord är inte det viktiga. Jag tror att det viktiga är liksom att få se andra personen i verkligheten och få krama om dem. För att jag tror att kramar och sådana saker betyder mer än ord. Och jag tror liksom att titta på en person, man kan ju bara titta och känna att man pratar med ögonen liksom.
Du har hört Johannas berättelse om sökandet efter sina biologiska föräldrar. På vår hemsida och i sociala medier kan du se en bild på henne. Sök bara på verkligheten i P3. Producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg. Jag heter Gurbet Aslan och verkligheten görs av produktionsbolaget Filt.
Sveriges Radio.